Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, då hälsar vi alla lyssnare välkomna till podden Vi går till historien. Och nu ser jag fram emot vårt största nederlag genom historien.
Är det något att se fram emot? Ja, ja, det var ju en av våra cliffhangers från förra avsnittet. Det har du alldeles rätt. Ja, om vi repeterar lite i förra avsnittet, då fick vi följa hur... Ja, vi måste säga vad vi heter. Det här är Ulf Gemsjö.
Och du heter... Det är Fredrik.
Ja, just det. För våra nytillkomna lyssnare, om vi har några sådana. I förra avsnittet, då fick vi följa hur hertig Karl nådde sitt mål att bli svensk kung. Från hertig av Södermanland, Närke och Värmland till kung av Sverige. Kungatiteln antar han vid en riksdag i Norrköping 1604. Alltså, det är ju helt otroligt egentligen. Karl var ju faktiskt den fjärde sonen till Gustav Vasa. Och tre av sönerna blir alltså svenska kungar. Erik den 14, Johan den 3 och nu Karl den 9. Det finns faktiskt ett annat land i Europa som under samma tid, andra halvan av 1500-talet, upplever samma sak. Vet du vilket?
Nej, jag skulle bara kunna rabbla namn, men Italien?
Italien var ju uppdelat i en mängd småstater.
Nej, England förstås.
Ja, det skulle man kunna tänka sig, men det är faktiskt...
Spanien. Frankrike menar jag.
Ja, direkt. Frankrike svarar du där. Och det stämmer ju. Efter den med Gustav Vasa samtida renässanskungen Frans den första, så blir hans söner Frans, Karl och Henrik, som de heter, franska kungar. Nå, Karl den IX får i Norrköping mandat att göra upp med eventuella motståndare som fortfarande finns kvar efter Linköpings blodbad 4 år tidigare. Och främst bland dessa är Hågenskild Bjelke. Han var ett tungt namn under hela andra halvan av 1500-talet, inledde sin karriär redan under Gustav Vasa, blev riksråd under Erik den 14, friherre under Johan den 3. Han var en stark förespråkare för adelns rättigheter i kampen mellan kung Sigismund och hertig Karl, så ställde han sig på Sigismunds sida. På grund av det så tillhörde han de som ställdes inför rätta i Linköping, men till skillnad från sina båda dödsdömda bröder, Ture som blev halshuggen och Claes som blev benådad, så dömdes Hågenskild att fortsätta sin fängelsetillvaro i Stockholm. Man lyckades inte under rättegången bevisa att han är en förrädare som bör mista livet. Hågenskild, en 60-plussare, är i dåligt fysiskt skick. Han kan inte gå. Han lider svårt av gikt. Gikt är en sjukdom som har ett annat namn efter den kroppsdel där den brukar börja. Vet du vilken? Det här uttrycket, det handlar om att den har sett som något av en vällustsjukdom som drabbar män med hög konsumtion av alkohol och fet mat.
Det måste ju vara näsan då.
Ja, det skulle man kunna tro. Men det är faktiskt stortån.
Just
har du
talat om det? Jo, men absolut. Men vad är näsan då när man blir röd? Det är dåliga levervärden, är det inte något sånt? Men stortån, absolut.
Det kallas ju för portvinstå, du vet.
Portvinstå. Ja, men jag är med.
Mm, ja. Det hade han.
Ska jag ta med strumporna och kolla?
Ja, man får vara försiktig med det, alltså, om stortån börjar bli blå. Så här, det kan vara en tecken på att man drabbas av gikt sen och får svårt att gå. Så.
Har inte du lite svårt att gå?
Ja, men det är faktiskt inget fel på mina stortår.
Okej,
men vi får se upp med portvinet i jul här, så att det inte blir för mycket. Hågenskild Bjelke, han är ju naturligt nog mycket upprörd över Linköpings blodbad och inleder från fängelset en farlig brevväxling med sina högadliga kollegor vid Sigismunds hov i Polen. Karls effektiva kontraspionage får förstås reda på denna brevväxling, men de brev som uppfattades som de mest kompromitterande var faktiskt en brevväxling med dottern Ebba som rapporterade om stämningarna ute i landet, om eventuellt motstånd mot den av dem hatade Karl. En ny riksdag nu i Stockholm 1605 innehåller precis som den i Linköping en rättegång där Hågenskild Bjelke och två andra personer döms till döden. Karl, som fruktat den listige räven, som man kallar honom, blir nu av med den sista i Sverige kvarvarande högadlige fienden. Och dottern Ebba, hon döms till fängelse. Avrättningen av Bjelke sker på Stortorget i Gamla stan den 3 juni. Han bärs dit i en stol då han ju inte kan gå och är överhuvudtaget svårt nedsatt efter alla åren i en kall fängelsecell. Han framför på avrättningsplatsen två önskemål innan böden höjer sitt svärd. Det ena är att han får ta sig sin ring som ska ges till dottern Ebba. Och det andra önskemålet är att hans huvud ska få bli begravt tillsammans med resten av kroppen. Bara det första önskemålet tillgodoses. För det avhuggna huvudet, det sätts upp enligt tidens sed på stadsmuren, medan den huvudlösa kroppen begravs i Riddarholmskyrkan. Efter Karl IX:s död så får familjen flytta kroppen till en kyrka utanför Motala i närheten av ett av hans gods, Ulvåsa. Så nu kanske du ihåg, det var ju där den heliga Birgitta en gång i tiden huserade. Karl IX hade både i riksdagen i Norrköping och nu i Stockholm också fått mandat att föra kriget vidare mot Sigismunds Polen. Han vill en gång för alla undanröja en möjlig comeback av brorsonen som svensk kung och också utvidga vårt välde i Baltikum. Sen 1561 är ju Estland svenskt. Som vi berättade om i förra avsnittet hade ju Karl efter Linköpings blodbad själv med trupper begivit sig till Reval i Estland tillsammans med sin familj, hustru Kristina av Holstein och de minderåriga barnen Gustav Adolf och Maria Elisabeth. Efter ett halvårs vistelse där föds så Karl Philip. Efter inledande framgångar då han säkrar Estland genom att hans trupper besätter förutom Reval även Narva och Dorpat, går han vidare ner i Livland, alltså dagens södra Estland och norra Lettland, och belägrar den stora hamnstaden Riga. Men utan understöd från en försenad flotta lyckas man inte storma stan utan måste häva belägringen. Och efter en mycket strapatsrik hemresa ser då Karl till att stärka sin position på hemmaplan och utropar sig då till sist till kung på riksdagen i Norrköping. Det där kommer du ihåg. En annan stor förlust samma höst som Karl lämnar Baltikum, alltså 1601, lider Karls son utanför äktenskapet, Karl Karlsson Gyllenhjelm och Jakob de la Gardie, när deras fästning Volmar intas. Efter kapitulationen till fångatas den 27-årige Gyllenhjelm och den blott 18-årige de la Gardie. De är faktiskt kusiner. De la Gardies mamma Sofia Gyllenhjelm är utomäktenskaplig dotter till Johan III. Hon dog för övrigt vid sonens födelse. Karl Karlsson Gyllenhjelms fader, hertig Karl, som har man en känsla av alltid stött sin son, är nu mycket missnöjd med honom. Han skriver brev där han kritiserar honom för feghet, dålig planering och ja, helt enkelt ett misslyckat försvar av fästningen. Och för en sentida läsare verkar det här oerhört orättvist. Gyllenhjelm hade gjort sig känd för stor tapperhet och skicklighet, men hade ju fått en helt omöjlig uppgift. De polska trupperna var numerärt totalt överlägsna, närmare 10 gånger fler än svenskarna. Men fadern, han skriver att jorden är alltid frusen för lata svin. Och vid Volmars fall så skriver pappa Karl att du må ingen tacka för din olycka än dig själv. Hade du med mer allvar och manlighet försvarat, hade den olyckan inte hänt.
Din horunge.
Ja, det är hårda ord.
Ja, det är hårda ord. Men vad det var Sigismund kallade
honom. Ja, det var Sigismunds uttryck. Ja, det skulle förstås inte kalla. Nej. Ja, alltså Karl Karlsson Gyllenhjelm, han skulle inte komma ut ur fängelset så länge fadern levde, så far och son skulle alltså aldrig återse varann. I början behandlades de båda fångarna med kungliga och men nu då lite utomäktenskapliga anor väl, men efter ett misslyckat flyktförsök när Karl Karlsson på klassiskt vis försökte ta sig över en mur med hjälp av en lina. Och de la Gardies frigivning efter 5 års fångenskap, då skärps förhållandena betydligt för den vikbolenska prästdottersonen. Och det kan kanske också ha att göra med att fadern, hertig Karl, då utropar sig till svensk kung, något som Sigismund ju fortfarande kallar sig och skulle göra så under resten av sitt liv. Karl Karlsson har själv beskrivit sin situation. På båda fötterna, natt och dag med järn och fjättrar, alena instängder ute i en kammare som i hur kall vinter aldrig gjordes eld uti, där vädret genom väggarna blåsa kunde så att skägget och munnen isades. I 6,5 år var denna omänskliga tillvaro. Vid sin frigivning, så vi ska förstås återkomma till det, då får han faktiskt med sig sina fotbojor och de hänger idag vid hans grav i Strängnäs domkyrka. Det sägs att det var Karl Karlsson som Karlstadbiskopen J.A. Eklund hade i tankarna när han skrev de berömda raderna i sin mäktiga psalm Fädernas kyrka. Ännu ur fängelsets natt och kvalm göd genom gallret en kämpes psalm. Det var en svensk som satt fången. Ja, Fädernas kyrka, det är ju en pampig psalm som försvann ur den svenska psalmboken 1986. Fädernas kyrka i Sveriges land, käras bland samfund på jorden. Känner du igen?
Ja, nu vet jag varför de tog bort den. Det var väl du som sjöng lite högt där under.
Ja. Okej. Tror du att vi vann ytterligare lyssnare nu genom det här sångprovet? Eller är det kanske...
Nej, men de funderar väl på att stryka fler psalmer kanske ur psalmbok.
Ja, det var alltså kontraproduktivt det här. Men varför försvann den då, kan man fråga sig? Varför tror du den försvann?
Ja, men det har väl sagt. Ja, men är det något politiskt? Det kan ju inte vara kyrkan.
Ja, vet du, den ansågs ju konservativ och otidsenlig helt enkelt. Alltså, jag tycker det finns ett oförmåga att bedöma verk från den tid de tillkom, om det nu är böcker eller sånger eller salmer eller målningar eller statyer eller vad det är. Jag tycker det är helt fel där med förbud och censur och strykningar och ändringar. Istället bör man väl sätta sig in i den historiska bakgrunden till verket, vilka sammanhang och under vilka tider de tillkom, eller jag vet inte, vad tycker du?
Men nu sjöng du en liten snutt här, men är det något kontroversiellt i låten mer än där du sjöng? Att det var alltså att en svensk fången verkar ju...
Ja, alltså det är klart, det handlar ju väldigt mycket om ära och heder och plikt och under svensk stormaktstid, va? Som är förstås är väldigt otillseligt. Men återigen, han får ju bedöma det från kontext, som det heter numera, som den tillkom. Alltså, om jag nu får utveckla det här ännu mer. Många verkar ju tycka att vi i vår tid är så överlägsna tidigare generationer. Men studerar man antikens filosofer och vetenskapsmän, högmedeltidens tänkare, renässansens revolutionerande nydanare, upplysningstidens toleranta fritänkare och så vidare, så ser man ju att det verkligen funnits minst sagt lika vassa tänkare som vi har idag.
Jo, men det håller jag med om. Men det går väl också att säga att sakta men säkert så flyttas ju positionerna för humanism framåt. Och vi lever i en allt fredligare och drägligare och bättre miljö för alla. Sen kan det där gå i liksom en pendel, men jag tror ändå att när pendeln väl svänger tillbaka så har vi flyttat fram positionerna till ett mer civiliserat samhälle. Så man ska definitivt inte rycka undan mattan för alla framsteg, men jag kan hålla med dig ur den aspekten att det gör man inte bäst genom förbud eller censur, men det är också lite, jag vet att vi, det har varit i samhällsdebatten om böcker och tv-program som riktar sig till barn, och barn har ju inte förmågan att tänka kritiskt eller sätta någonting i stor sammanhang, så det är väl kanske inte mer än rätt då att om nu ändå barn ska ta till sig olika verk att en viss anpassning sker, det tycker jag inte är fel. Men det är inte sagt att man ska riva statyer förstås, för det de fyller ju en annan funktion, jag menar, de är harmlösa.
Ja, där med pendeln stämmer ju väldigt. Alltså 1900-talet var väl ett av våra blodigaste och grymmaste århundraden, eller hur? Men just den här övertron på vår egen förmåga. Alltså, man ser ju i dagens skola och historiska frågeprogram på tv och så vidare. Att det är liksom bara nutidshistoria som gäller, va? Att allt märkvärdigt skulle ha hänt de senaste decennierna.
Men jag tror också vi är bättre människor.
Ja, låt oss hoppas på det sistnämnda. Okej, efter denna utveckling så tillbaka då till Gyllenhjelm, fången med vikboländska rötter. Han har dock en viss mental stimulans. Han får läsa böcker och han får bläck och papper och därmed möjlighet att själv skriva. Och hans skrivande kommer senare att tryckas under titeln Scola Captivitas, fångenskapens skola. Försök görs att få honom att konvertera till katolicismen, men de avvisar han såväl muntligt som skriftligt. Ja, vi kommer naturligtvis att återkomma till honom. Han kommer att få ett långt liv. Åren efter 1601 fram till Karls återkomst till Baltikum 1605 förs kriget på sparlåga. I de strider och slag som förekommer är polackerna framgångsrika. Bland svenska befälhavare under dessa år märks vår gamle bekant Arvid Stålarm. Du kommer kanske ihåg honom, han med den här komiska repliken vid Linköpings blodbad, eller hur? Och en fortfarande bevarad skrift på väggen i fängelset på Gripsholm. Han frigavs alltså av Karl så småningom. Hade den polske befälhavaren Zamoyski fått helhjärtat stöd från Warszawa, hade man nog kunnat köra ut svenskarna från såväl Livland som Estland och kanske till och med fortsatt upp i Finland. Men som vanligt, oroligheter, intriger, motsättningar inom den mäktiga polska adeln och riksdagen gör att det inte sker. Men nu, sommaren 1605, ber sig alltså kung Karl den nionde tillbaka till Livland med en stark armé fördelad på 40 skepp. Han landstiger i Dynamynde, inte långt från Riga, och inleder en ny belägring av stan. Den nya polske, eller egentligen litauiske, befälhavaren Chodkiewicz. Alltså Polen och Litauen var ju förenade i en union, som du kommer ihåg. Han vet att hans styrkor är vida underlägsna de svenska och upprättar sitt högkvarter vid fästningen Yxkull som är strategiskt vald. Han har 3 mil till de svenska belägringstrupperna utanför Riga och en väg öppen söderut för att förhoppningsvis få förstärkningar från Polen. Fästningen Yxkull tillhörde förresten en släkt med just det namnet vars huvudman, Wolmar Yxkull, hade gått i svensk tjänst och blev så småningom hovmarskalk hos Karl den IX. Han förresten kanske känner igen, han har gett namn åt en gata på Söder i Stockholm, Wolmar Yxkulls gata. Har du hört talas om den?
Nej, det har jag inte. Den ligger, kanske en liten sidogata, eller?
Ja, nu ska vi se, den går väl parallellt med Hornsgatan i den, alltså östvästlig riktning där, lite söder om Hornsgatan. Nu ska vi komma till det vi hade då en cliffhanger om i förra avsnittet, vårt största nederlag i historien. Och då tänker vi då på Poltava, men den här förlusten var faktiskt ännu större. Men märkligt nog är det ju betydligt mer okänd, alltså för en gång skulle bristande historisk kunskap här något positivt. Ja, jag vet inte, idag är kanske inte ens Poltava allmän kunskap, eller vad tror du?
Nej, bland vissa. Det finns ju definitivt många, skulle jag säga, historieintresserade bland dagens ungdom. Men jag tror inte att det utgör någon form av allmän bildning generellt. Men jag tror många känner till Poltava.
Det är väl kanske en generationsfråga också. Alltså i dagens skola, jag undrar om man läser så mycket om Karl XII, så karolinernas ödesdigra nederlag. Jag brukar ju säga att kunskapsförfallet började redan i slutet av 60-talet. Jag kommer ihåg en episod när jag började läsa historia vid Uppsala universitet 1968. Och under vårt första seminarium kom Poltava på tal och en seminariedeltagare nämnde att han inte läst så mycket traditionell historia och undrade vad som hänt i Poltava. Alltså, jag trodde vår vördnadsbjudande historieprofessor, den legendariske Sven A. Nilsson, skulle få en hjärtattack.
Mm. Sen går det en rak linje mot att de tar bort i psalmboken.
Ja, visst är det. Tillbaka till Karl den IX utanför Riga. Han får kännedom om polackernas i förhållande till svenskarnas underlägsna styrkor vid Yxkull och bestämmer sig för att gå till attack. Det kan inte gå fel. Och slaget kommer att utkämpas vid staden Kirkholm den 27 september 1605. Svenskarna är närmare 11 000 man, polackarna ungefär 3 600. Vi är alltså 3 gånger så många. Karl har brutit upp från sitt läger och marscherar mot Yxkull. Man går de 3 milen oavbrutet i en dag och en natt i hällande ösregn för att pigga upp mannarna. Servera kungen vin. Ja, ett glas vin om dagen lär ju vara nyttigt. Det tar vi gärna till oss, men här blir ransonen för kraftigt tilltagen så effekten blir den motsatta. En av soldaterna, John Jonsson, som är kungens kammarkännare och skrivit om sina upplevelser i det här kriget, han skriver: då blev vårt folk så tungt och sömnigt att somliga föll av hästarna och somliga av våra svenska knektar la sig neder ut med vägen, och när de något lite hade legat blev de döde. Ja, man kan ju fråga sig hur kommer det sig att soldater dör av vindrickandet. Men Jonsson har själv en förklaring, nämligen den att de var så utmattade efter att ha slitit med belägringsarbeten i 2 veckor och nu ett dygns marsch med en mycket begränsad brödranson. Befälhavare under kungen, det är Anders Lennartsson. Han spelade en avgörande roll i slaget vid Stångebro. Han hade varit kommandant på Älvsborgs fästing, han suttit i domstolen i Linköping och tillsammans med Arvid Stålarm krigat i Livland. Han ber nu kungen vänta med att gå till anfall för att de utmattade svenska soldaterna ska kunna få vila och återfå krafterna. Men den otålig och helt levrade Karl avvisar denna idé och undrar fraktfullt om Lennartsson är rädd. De båda arméerna är olika till sin karaktär. Majoriteten av de polsk-litauiska styrkorna är landsförsedda ryttare, alltså ett kavalleri, medan 3/4 av de svenska mannarna är fotsoldater. Svenskarna står på några kullar, men lockas ned av en klassisk krigslist av Chodkiewicz. Han låter helt enkelt sin vänsterflygel retirera. Karl tror att fienden ger upp. Bäst att passa på. Han lämnar sitt fördelaktiga strategiska läge för att förfölja dem. De svenska soldaterna blir då omringade från alla håll och de skickliga, välbeväpnade, rutinerade polska husarerna hugger in på svenskarna. Och det leder till att svenskarna snart befinner sig i vild flykt med de fientliga ryttarna efter sig. Bland de många som dödas är Anders Lennartsson. Och Karl den IX är där och drabbas av samma öde då hans häst blir skjuten och kungen ramlar av, omgiven av fienden. En livländsk adelsman, Henrik Vrede, ger då kungen sin egen häst så Karl kan sätta sig i säkerhet. Den hjältemodige Vrede utan någon häst att fly med blir då istället ett lätt byte och snabbt nedhuggen till döds. Karl kommer då att visa sin tacksamhet genom att ge Vredes änka och söner förläningar i Finland. Sönerna blir friherrar och i det vredeska vapnet kan man se en springande häst med kunglig krona på huvudet. Det svärd som Henrik Vrede bar det finns för övrigt till beskådande i Livrustkammaren. De soldater som kommit undan då går bort i täta skogar och träskmarker. Många drunknar, de försöker simma över floden Dyna. En del blir ihjälslagna av livländska bönder. Resultatet av slaget är minst sagt katastrofalt för de svenska. Av de 11 000 är 8, kanske till och med 9 000 döda. Och av de polsk-litauiska styrkorna är cirka 100 döda. Alltså, om vi jämför med Poltava, det dog ungefär lika många svenskar. Men det var från en armé som var 3 gånger så stor och som slogs mot en fiende som var mer än dubbelt så stor som den svenska. Så med detta kan man säga att det här nederlaget vid Kirkholm är det värsta svenska armén har råkat ut för genom historien.
Ja, mest pinsamma.
Verkligen. Den här polska strategin i slaget har blivit uppmärksammad. Alltså det här att göra en skenmanöver för att sen gå till en intensiv motattack. Det ingår i undervisningen i den amerikanska krigshögskolan i West Point. Den påminner också om den kanske mest klassiska, det mest klassiska slaget under antiken. Jag tänker då på Hannibals seger över romarna vid Cannae år 216 före Kristus. Och om vi går framåt i tiden om tyskarnas seger över ryssarna vid Tannenberg år 1914 i första världskrig.
Är det det som kallas för kniptångsmanöver?
Ja, just det. Det är en bra benämning. Just det, att man retirerar och släpper in fienden och sen omringar fienden från olika håll i en kniptångsmanöver. Alldeles riktigt. Karl den IX tar nederlaget mycket hårt och skyller i brev hem till rådet på sina soldaters feghet och allmänna oduglighet. Han skriver bland annat att de är allenast en hop odugligt folk som ingen värn kunde göra utan kände bättre gå vall än bära värjor. Det var ordningen jag visar igen här, eller
hur? Han är hård men rättvis.
Ja, kanske det. Alltså, skulden för nederlaget, det lägger han helt och hållet på sitt folk. Han klagar över att soldaterna inte hållit sin trohetsed till honom, som han skriver. De flydde utav marken för en ringa hop. Det vore 4 eller 5 emot var och en av fienden. Och efterlämnade oss på platsen så att därest Gud icke hade hulpit oss när hästen under oss störte och en livländare vid namn Henrik Vrede icke hade hulpit oss på sin häst igen, då hade vi kommit levandes eller döde i fiendens händer. Kungen menar att han förgäves sökt hålla ihop sitt folk, men soldaterna, som han skriver, lypo undan och låt och hacka sig i nacken som en hop höns, så som de kunna bära märke som därifrån komne äro. Men han klagar inte bara på sina soldater utan också på adeln som svikit genom att inte skicka sina bästa hästar till armén utan behållit dem hemma. Han skriver: De hästar som i haven låtit löpa här genom mönstringen, dem haven ni behållit hemma och sent andre och stad som näppeligen orkar resa sig eller tjäna att gå för en kärra än sedan under en rustning. Han skriver vidare att adens rustningshästar vore slämmare än några skjutshästar. Och även de adliga officerarna får en slänga sleven. Han påpekar att Sveriges ridderskap och adel är adel just för att det ridderligen och ädeligen skulle hjälpa till att fäderneslandet försvara. Men hur hade de uppträtt under det livländska fälttåget? Jo, skriver kungen, än den ena än den andra skavanken hade de skylt på. Somliga är upplevna halte, somliga är blinde. En part hade varit oförmögne och alla haven i ropat hem.
Tycker du låter som Emils pappa, Emil i Lönneberga? Är det någon småländska som det är? Karl den nionde?
Nej, det är då 1600-tals svenska. Alltså, det här är lite intressant. Läser man brev eller böcker från 1600-talet, handskrifter, de är faktiskt lättare att tyda än 1700-talet. Var mycket mer komplicerad handstil och franska uttryck och så vidare. 1600-talet är rakare, faktiskt enklare att ta del av. Men det är klart, vad man möjligen kan, innehållsmässigt, jag vet inte hur du tycker, men inte den minsta skugga föll naturligtvis på honom själv. Nåväl, efter det svidande nederlaget vid Kirkholm beger sig kung Karl till sitt skepp, och då inträffar en otäck händelse som inte direkt förstärker Karls rykte. För att avreagera sig i det urusla humör han befinner sig i, så drar han sin kniv och hugger helt omotiverat ihjäl en tillfångatagen obeväpnad polsk husar, Pavel Krajewski.
Det verkar gå i släkten det där, att hugga ihjäl lite oprovocerat.
Exakt, det tillhörde Vasa-banorna här, i alla fall vissa av dess medlemmar. Nå, vad blir då följden, frågar vi oss förstås nu, av det största nederlaget i svensk historia? Ja, märkligt nog egentligen ingenting. Sigismund lyckades inte utnyttja det uppkomna läget. Han hade inrikesproblem med inbördes motsättningar och stridigheter. De polsk-litauiska trupperna fick inga pengar, ingen mat, hästarna fick inget foder, utan styrkorna i Livland mer eller mindre upplöstes. Men kriget i Baltikum ska blåsa upp igen, som vi ska återkomma till.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vi ska nu återvända till en annan spännande gestalt, nämligen Gustav Eriksson Vasa, sonen till Erik XIV och Karin Månsdotter. Vi berättade ju förra avsnittet hur han ännu en gång blivit utnyttjad för att spela en politisk roll i Sverige, nämligen genom den ryske tsaren Boris Godunov. Gustav kommer till Moskva 1601 men tackar nej till Boris försök att använda honom som svensk tronpretendent mot sin farbror Karl. Det hjälper inte ens att han erbjuds tsarens dotter Xenia. Boris Godunov härsknar till över detta negativa besked från Gustav och kastar honom i fängelse. Det berättade vi om förra avsnittet. Men Gustav skulle vid två tillfällen släppas ut ur fängelset första gången detta händelserika år 1605. Bakgrunden är spännande. Det hände mycket i Ryssland detta år. Boris Godunov hade ju valts till tsar efter att den gamla tsarätten Rurik sett med, som vi gärna tror, rötter i Roslagen, dött ut. Och det där är intressant. Alltså, man kan dra här paralleller till dagens politik i Ryssland och president Putins stora engagemang i att återföra Ukraina, du vet, till det ryska väldet. Alltså, Ukraina var ju det ursprungliga kärnlandet i det ryska riket. Alltså, Kiev är ju en mycket äldre huvudstad än Moskva. Medan Ruriks välde med Kiev som centrum går tillbaka till 800-talet såg ett ryskt rike med Moskva som centrum dagens ljus först på 1400-talet. Eller tror du att det finns någon, att man kan koppla historiskt där, alltså dagens ryska Putins expansiva politik, och han verkar ju nästan besatt av idén att få tillbaka Ukraina, eller hur?
Ja, nej, men det är intressant. Jag har ingen aning faktiskt, men det är väl det, språket är väl någonting som brukar förena språk och ursprungsfolk, så att säga. Sen kan det ju mycket väl vara att han går tillbaks till historien här. Och han kanske har lyssnat på podden Rysk mot våra ryska motsvarigheter.
Det är, ja, det kanske finns någon som översätter vår podd till ryska. Det,
ja, jag tänkte, vi går till historien fast på ryska.
Ja, jo, jag förstår. Mm.
Jag försöker hitta på någon form av översättning här, men jag kan tyvärr inte.
Nej, det är väl lite dåliga på. Vad händer nu då? Jo, alltså Ivan den förskräcklige, han hade ju slagit ihjäl sin son och arvtagare, och den andra sonen, den fysiskt och mentalt handikappade Fjodor, hade tagit över men dött barnlös, och därmed hade ju alltså Rurik sett dött ut. Men det fanns en tredje son till Ivan den förskräcklige, nämligen Dimitri. Och Boris Godunov, han var gift med en syster till de här bröderna. Och Boris, han blev tsar sen han förmodligen låtit mörda denne Dimitri. Officiellt skulle Dimitri, som då var 8 år, han led av epilepsi, och genom en olyckshändelse hade han ramlat på sin kniv. Det var så att säga den officiella förklaringen. Men låter ju föga tro. Och frågan är ju, var han verkligen död? Alltså, ingen hade sett hans döda kropp. Och det där känner vi igen från även i vår tid. Alltså, Elvis, är han död? Eller är Kennedy död? Är Hitler död? Alltså, det uppstår ju ibland myter, eller hur, kring kända personers död.
Ja, absolut. Men jag tänker, alla de där myterna, om de inte redan har försvunnit, så måste de ju försvinna inom kort. Alltså, de kan inte bli 120 och sådär.
Nej, så är det. Alltså, jag tror inte Hitler lever något pensionärsliv i Argentina. Inte många blir, nu ska vi se, han var född 89. Inte många blir 132 år som han skulle vara. Det är ju föga troligt. Och Kennedy, nu ska vi se, när han var född, han skulle vara 104 år. Det är inte så troligt heller. Men Elvis, han skulle vara 86. Det är inte helt omöjligt.
Nej, det är inte helt omöjligt. Och det är kittlande.
Ja, just det.
Han kanske bor i Flen.
Varför i Flen?
Nej, jag vet inte. Därför han får vara i fred i Flen.
Ja, det är sant. Mm. I början av 1600-talet skulle dyka upp en hel rad personer som utgav sig för att vara den här Dimitri. Man pratar om de falska Dimitrierna. Och även det här fenomenet känner vi igen även från vår historia, eller hur? Du kommer ihåg Daljunkern, som utgav sig för att vara Nils Sture, son till Sten Sture den yngre och Kristina Gyllenstierna, och som ledde ett av de tidiga upproren mot Gustav Vasa. Vem han egentligen var, det har ju aldrig blivit helt klarlagt.
Ja, men nu tror jag att det var den uttalade förstås.
Ja, just det. Du ansluter den teorin. Ja. Det är ju inte helt omöjligt att han faktiskt var Nils Sture. Ett tidigare exempel var den som utgav sig för att vara drottning Margaretas son Olof, den sista folkunga ättlingen som 17 år gammal skulle ha dött av förgiftat vin på Falsterbohus. Och du kanske har sett att på biograferna nu går ju en dansk historisk storfilm om drottning Margareta, skaparen av Kalmarunionen, där den här historien, den falska Olof, spelar en stor roll.
Nej, jag känner inte till filmen.
Nej, kanske vore det värt ett besök där. Alltså historiska filmer är säkert gott om, säkert inte nordiska historiska filmer. Och alla min svenska. Ja, tillbaka nu till Dmitrij. Alltså den första falske Dmitrij, han dyker upp i Moskva och uppger att han är Ivan den förskräckliges son och alltså den legitime tsaren. Och han får stöd av en del av den ryska adeln som vill att den ruriska ätten ska fortleva. Men också från två andra håll. Dels från Polen. Sigismund kallar honom 1604 till Krakow där Dmitrij får pengar och soldater. Och dels också faktiskt från påven. Varför påven? Jo, Dmitrij hade gått över till katolicismen. Och påven hoppades att Dmitrij som tsar skulle kunna få Ryssland och lämna den ortodoxa kyrkan och gå över till den katolska. Så i oktober 1604 går han över gränsen med trupper, framförallt polska och litauiska. Och nu börjar, kan man säga, den ungefär 10-åriga period i rysk historia som brukar kallas den stora oredan, där tsarer och tsarkandidater avlöser varandra. Och en av de sistnämnda är ju faktiskt en svensk prins med ett även idag klingande kungligt namn. Den falske Dmitrij hälsas med jubel av många, inte bara adelsmän utan också bland bönder. Missnöjd med Boris Godunov hade vuxit bland på grund av svåra missväxtår i 3 år i rad. Det värsta året var 1603. Enligt en samtida källa ligger människorna på gatorna, likt boskap tuggande gräs på somrarna och hö på vintern. Ur de dödas munnar sticker hö och dynga ut. Kannibalismen är utbredd, föräldrar dödar, slaktar, kokar sina barn och vuxna barn dödar och äter sina gamla föräldrar. Finhackat människokött bakas in i piroger och säljs på matmarknader som djurkött. Bara i Moskva dör 120 000 personer av svält. Karl IX så vill utnyttja situationen så att ryssarna ratificerar freden i Tevsina, som man fortfarande inte hade godkänt, förbjuder all export av spannmål till Ryssland. Boris Godunov får allt större svårigheter att bemästra situationen. Regeringstrupper utsända från Boris går över till Dmitrij. Alltså här kommer den riktige tsaren. Det där påminner kanske lite om, du vet, när Napoleon kom tillbaka till Frankrike från Elba. Vive l'empereur, den riktige kejsaren är tillbaka, du vet. Nåväl, i april 1605 så dör Boris Godunov oväntat. Man vet inte riktigt hur, om han blev förgiftad eller inte. Han är 52 år gammal. Och han efterträds av sin son, den 16-årige Fjodor den andre. Till skillnad från fadern som inte kunde några andra språk än ryska, ja, han var analfabet, han kunde varken läsa eller skriva, så var Fjodor en mycket välutbildad yngling. Men hans tid på den ryska tronen skulle bli rekordkort. Redan i juni, alltså efter 2 månader, gör den falske Dmitrij sitt intåg i Moskva. Men hur ska man veta att han är den äkta sonen till Ivan den förskräcklige? Det här var ju alltså före DNA-testernas möjligheter. Men Dmitrijs mamma, alltså Ivans hustru, hon är faktiskt i livet. Hon har sedan makens död suttit inspärrad i en fängelseliknande tillvaro i ett kloster, men hämtas därifrån för att konfronteras med den föregivne Dmitrij. Jo, hon känner igen honom och erkänner honom som sin son. Och andra personer från Ivans gamla hov gör samma sak. Så nu ser det ju illa ut för Fjodor. Dmitrij kräver hans avgång och Fjodor han får inget stöd. En grupp bojarer, ryska adelsmän, tar kontroll över Kreml. fängslar Fjodor. Fyra bojarer tar sig in i hans cell och hoppar på honom. Han försvarar sig tappert, men övermakten är för stor och han blir mördad. Även hans mamma, alltså Boris änka, dödas. Dmitri utropas till ny tsar och krönas den 21 juli nu 1605. Hur blir han då som tsar? Ja, faktiskt lite som en tidig Peter den store. Han försöker reformera det ålderdomliga ryska samhället och närma det till västerlandet. Och precis som Peter så bjuder han in utlänningar som medarbetare. Och som Peter fick erfara, detta var ju inte särskilt populärt hos adeln och den ortodoxa kyrkan. Intressant nu är att Dmitri släpper ut Gustav Eriksson Vasa ur fängelset. Hans mamma, Karin Månsdotter, hade förgäves försökt köpa honom ut ur fängelset. Men Dmitri, han vill nu, precis som Ivan den förskräcklige och Boris Godunov, använda Gustav för att få inflytande i Sverige. Det här uppskattas inte av Dmitris sponsor, Sigismund, som varnar Dmitri för att hedra bastarden, som han skriver. Och Gustav själv, han är lika ointresserad nu som han var när Ivan och Boris gav liknande erbjudanden om att hjälpa honom till den svenska tronen. Karl IX följer noga utvecklingen i Ryssland. På riksdagarna talar han om att Sverige har tre fiender, danskarna, polackerna, ryssarna. Och jag tror faktiskt att han är den första regenten som nu säger att ryssarna är den farligaste fienden, alltså inte den gamla arvfienden danskarna. Och där känner vi igen från vår tid, eller hur? Inte minst under det kalla kriget som jag är uppvuxen under. Det var ju alltid, ryssarna var ju liksom huvudfienden. Och det kanske är så även idag, eller vad säger du, med Putins Ryssland?
Jo, men när du föddes så var det väl fortfarande danskarna som var det stora hotet.
Sina
pulser och sin dåliga andedräkt.
Ja, jo, jag tror fokuset just hade ändrats då från danskarna i det tillfället.
Vi får väl se om det ändras. Ryssen är väl fortfarande på tapeten, men jag tror det börjar gå åt det andra hållet, norrmännen. Norrmännen börjar segla upp som den stora faran, tycker jag.
Ja, okej. Okay. Ja, danskarna är väl i alla fall hos många ett föredöme inom vissa områden, eller?
Ah, nu ska vi inte gå för långt här.
Nej, kanske inte. Karl IX, han är bekymrad över utvecklingen i Ryssland. Han är rädd för nu att Dmitri med sina nära kontakter med Polen ska inleda ett samarbete mellan Ryssland och Polen riktat mot Sverige. Ja, hur ska det gå nu? Kommer Dmitri att kunna behålla den ryska tronen? Och vem är han egentligen? Och hur kommer Karl IX att påverkas? Och kronprins Gustav Adolfs uppväxt, det måste vi titta lite närmare på. Sverige kommer snart att ta en aktiv del i den ryska politiken. Och Gustav Eriksson Vasa, vad händer med honom? Kommer Sigismund återigen försöka ta tillbaka den svenska tronen? Att det finns många spännande frågor som vanligt att besvara till i nästa del, till nästa avsnitt.
Absolut. Jag kan redan nu avslöja Gustav Eriksson Vasa. Det måste ju vara 1600-talets skönaste person.
Du tycker det?
Ja,
vad man känner med honom, eller hur?
Ja, definitivt. Han seglar med, liksom. Han obrydd, känns han.
Ja, riktigt. Ja, nu måste vi komma ihåg att säga att för en gång skulle gör vi nu en liten paus, eller hur? Vi hoppar över nyårsdagen, inte sant?
Jag tror inte det är så många lyssnare då heller.
Nej, kanske. Ja, det jag vet inte. Ja, kanske viss nedgång.
Du menar, så här.
Man ser hellre på nyårs där på Skansen än lyssnar på podden. Ja, det är möjligt att det finns en annan som gör det.
Vi kan uppmana folk nu då. Istället för att lyssna på vår podd så ska ni förstås kolla på Ivanhoe. Det är lite historia, inte svensk kanske, men får ni abstinens så kommer Ivanhoe att vara den bästa medicinen.
Just det är klassiskt på nyårsdagen. Och så det brukar vara en nyårskonsert från Wien och den här backhoppningen från Garmisch-Partenkirchen. Jag vet inte om det fortfarande är kvar.
Men... totalt ointresserad av det, men Ivanhoe återigen.
Plex Pettersson.
Grevinnan och betjänten, är det på nyårsdagen? Eller är det...
Ja, det är väl nyårsafton, va?
Nyårsafton, ja. Okej.
Mm. Jag har aldrig riktigt förstått det att man kan se samma sak 1000 gånger, men att det är roligt. Men okej.
Ja, men en gång per år, då blir ju, man blir inte 1000 år.
Men, nej, det är sant. Okej. Ja, men som sagt, så nästa gång vi har det, alltså den 15 januari, får vi slå fast nu, om en månad, eller hur?
Mm.
Då ska vi försöka besvara de här frågorna som vi ställde här. Och som sagt, återigen, stort tack till alla. Tack för tack ni som skänker en slant till den här mikrofonen som vi har tjatat om, som vi får förverkliga inköpet av. Och tack alla ni andra. Det är faktiskt en ständigt ökande lyssnarskara, vilket gläder oss väldigt mycket.
Ja, stort tack. Verkligen, verkligen, verkligen stort tack.
Ja, tack.
Och då hörs vi i januari. Hej.